Jag behöver inleda veckans avsnitt med en spoilervarning. Om det är så att man inte vill veta alldeles för mycket om vad som händer i familjen Bridgerton på Netflix, så ska man hålla för öronen vid 6:10 ungefär till 6:40.
Och det är dags för förnyarna. Välkomna allihop och hej Anna.
Hej Isabel. Det här är podden där vi tänker fortsätta att försöka förstå vad det är som händer i världen. Eller kanske framförallt vad som behöver hända i världen framöver. Har du haft det bra?
Jag har haft det jättebra. Jag var mycket, mycket tröttare än vad jag trodde. Inför jul. Alla var så här, hur ska det bli så skönt med jullov? Jag sa, det här var väl ingen jobbig höst. Eller nej. År framförallt. Och sen landade jag på landet och bara... så jag efter skönt. Toppen. Sett alldeles för många timmar tv.
Och serier. Kan det vara för många timmar, tänker jag?
Nej, kanske inte. Jag har varit ute i snön och åkt skidor och sånt också. Så att. Har du haft det bra?
Ja, men jag har också haft det jättebra. Vi har varit isolerade som vi brukar i vårt hus på landet. Mm. Det kom lite snö, det var härligt. Mm. Har också tittat på väldigt mycket tv och film. Och det har varit härligt. Jag har funderat ganska mycket på vad man har det till. Alltså vad det gör med en. Vad man vill ha konsten till eller tv till. Och kom på att jag ju använder det. Jag tror att jag har använt det ganska mycket som en flykt. Mm. Alltså ju mer stressad jag är i tillvaron, desto mer behöver jag tv-serier. För att liksom bädda in mig och bara stänga av saker. Och sen så finns det liksom en skala där. Så att ju mer ledig och ju friare jag är i sinnet, desto mer tar jag ut svängarna. För att då vill jag liksom bli igångkickad eller provocerad. Eller se något som vänder upp och ner på mig på något sätt. Det är lite intressant. Tänker du så också?
Jo, verkligen. Men det blir lite som godis att man bara... Det kom ju någon sån artikel innan jul där någonstans. Som jag inte kommer ihåg nu om det var i Svenskan. Eller, som jag vet många kulturvärlden...
Jag tror vi pratade om den lite. Gjorde vi det?
Ja, men just det att man bara konsumerar. Alltså så man orkar knappt titta på intron när man bara liksom... det kom en ny säsong av Discovery of Witches. Som jag har faktiskt läst böckerna, eller i alla fall några av dem.
Och är den bra?
Hon som är huvudskådespelerskan var också fellow mamma på skolan i Bali. Så att jag, inte någon som jag kände direkt, men det var lite spännande så. Alltså, den är väl okej. Men då var det också så här, jag har ju sett hela första säsongen, men jag var tvungen att, de hade ingen recap. Så jag var tvungen att se sista avsnittet. Och är det så här, knappt så att jag kommer ihåg det. Då undrar jag också så här, hur mycket man bara läser och konsumerar utan att liksom, ta den där extra tiden.
Ja, exakt. För det är också en tanke att ingenting alltså man bottnar inte i någonting. Alltså, när man hade ett skralt utbud förr, då kunde man ju gå och tänka på någonting man hade sett. Alltså gå och tänka på en film eller en bok eller så länge. Nu är det liksom direkt ifrån att sista avsnittet av... The Bridgertons är klart. Så är det bara rätt på en ny. Och sen så funderar man inte så mycket på vad det är.
Vad man har sett.
Och vad nej, det eller vad det tar vägen i en. Eller vad det gav liksom.
Ja.
Och det hänger ihop lite med någonting som jag tänkte att jag hade en liten spaning om sen. Det här med att vi är så inbäddade i såna här saker. Att det på något sätt avskärmar oss också ifrån verkligheten just nu. Men det tar vi
Det var ju lite som när vi pratade om Frankfurtskolan ju. Att alltså vi jobbar och jobbar så kommer vi hem och bara orkar inte mer än att titta på tv.
Nej, precis.
Bli indoktrinerade i det och så kan vi då inte ta tag i. Eller kan, men vi orkar inte ta tag i sånt som kanske är viktigt istället.
Nej, vi behöver inte heller ju. Nej. Alltså vi, för att det, genom att använda alla de här grejerna så bäddar det in oss i en alternativ verklighet som, ja, där vi kan befinna oss istället.
Men det gillade jag nog med Bridgerton ganska mycket. Den har liksom hängt kvar på något sätt. För att jag tror
faktiskt
att,
hos mig också. Litegrann.
För att den är ju på ett sätt ganska banal i vad som händer i storyn utan att spoila. Mm. Men just det här med att det är aristokrater på den tiden, men det är folk i alla möjliga hudfärger.
Mm.
Och att de har lyckats blanda in modern musik på ett klassiskt sätt.
Mm.
Tycker jag gjorde liksom tillräckligt för att det fick mig att tänka till. Det var någonting som levde sig kvar på något sätt.
Mm.
Alltså så här, hur en värld skulle kunna se ut.
Parallell verklighet, sliding doors, ifall kungen hade gift sig med en svart kvinna en gång i tiden.
Ja, vad hade då skett?
Jag tyckte att det var så intressant att det var också typ, men det var ju också en skildring av kanske mannen som han numera heter, den här som aldrig riktigt vill binda sig. En skildring av hur kanske mannen, alltså det här som aldrig händer, att han då plötsligt bara bestämmer sig för att han ska ge allt istället i sin relation.
Men nu sa jag att vi inte skulle spoila. Nej,
förlåt. Nej, vi klipper bort det.
Men det är ju, det fanns ju också någonting i där feministiska, tänker jag ändå. Ni män fattar inte vad vi går igenom, som måste gifta oss. Vi har liksom ingen val. Vi har inte den här friheten som ni har. Använd den. Alltså så.
Mm.
De budskapen. Men jag måste säga, jag är ju, förut var det min skämselkudde. Men jag har ju tittat på Grey's Anatomy sen det började för 17 år sedan.
Mm.
Samtidigt som jag träffade min man typ. Jag har sett alla säsonger, alla år.
Mm.
Och det blir ju bara bättre och bättre. Jag skulle säga att det är, den är superpolitisk nu.
Aha.
Ja, sen McDreamy försvann. Och det är så gammalt, så det är, jag spoilar det rakt av. Vissa är så här, vad, dog han? Men, då blir,
nej, men jag tror att de tappade mig när han försvann. Så att jag kan ju börja igen då.
Nej,
där.
Men grejen var, det var ju stilte för allting handlade om honom.
Ja, just det.
Alltså så här, och sen så blev det ju en grej i verkliga livet också. För de var så här, serien kommer inte hålla om vi inte har mannen med.
Mm.
Och sen tog ju hon över. Så hon har ju skrivit, Ellen Pompeo då, som är Meredith Grey. Hon har ju skrivit en fantastisk intervju med henne i typ så här Variety eller något sånt där.
Mm.
När hon pratar om hur hon var så här, de ville hitta en ny lead, och jag, och det var, vi hade så här pissig inspelningskultur, och jag gick in som producent och vi ändrade om det där och liksom så här, och så vidare och så vidare, och jag har tjänat så här mycket, och superfeministisk och super så här krass också så här. Alltså jag har kunnat vara med mina barn, vi är på samma inspelning, jag har valt det, det kanske är så här som, jag kanske hade drömt om mer, men det här blir jättebra. Alltså så här, coolt liksom, som jag fick sån himla respekt för henne. Och nu är det så här, de har tagit upp allt ifrån MeToo till, nu är det så här, nu den här säsongen handlar ju bara om covid, alltså nästan i real time så här, med masker och grejer och hur det har varit liksom på sjukhus och så här. Men det är bara en känga om så här, hur många svarta och hur många minoriteter, alltså så här, liksom socioekonomiskt som dör, hur trötta de är, alltså så här, och alla de där grejerna tar de ju upp, så det är så här, superintressant faktiskt. Så det är kul igen att se serier som man verkligen inte tror, som den där Bridgerton, att det ändå finns små kängor och det finns andra grejer som, ja, det är, ja, inte jag, alltid det här kräddiga kanske som man tänker sig ska vara någonting som blir samhälls...
Nej.
Ja.
Men på tal om guilty pleasures då, jag började ju fundera på, för jag har ju en sån i att jag läser alla Denise Rydbergs Elegant Crime-böcker som är uppe i typ den 10:e eller 11:e någonting, om en kvinna som bor på Östermalm och leder en specialstyrka, mordutredare typ. Och den är liksom, det är väldigt mycket så här, ja men det är ja, det flotta livet på olika sätt. Mm. Den är väldigt, va? Man på tal om vilken typ av konst man behöver, så är det verkligen så här, krypa upp i någons knä som vaggar in en i någonting i en värld som numera börjar bli väldigt bekant. Och då hände det något intressant när jag gick in på min Storytel och skulle lyssna på någonting annat, för jag hade avslutat den senaste boken där för ett tag sedan.
Mm.
Då plötsligt hade hon gjort en julspecial som inte alls liksom handlade om något brott eller så, utan det var en typ halvtimmeslångt frosseri i det där som är mellanrummen i böckerna, men som egentligen är det som är kittet och det som man är intresserad av. Det är liksom relationerna de här emellan och de som man väntar på ska få ihop det, och så får de ihop det och ser det liksom bara gött allting. Och då svävade det ut i en halvtimmeslång coronaporr där typ hon var jättesjuk och den här mannen som man har väntat på att hon ska bli ihop med i alla böcker tar hand om henne. Och det är snoriga näsdukar och det är eldas i kaminer och det köps choklad och det är liksom så här teet ryker. Och det är bara så här, det var så här supermys. Och då började jag tänka så här, men lite som du säger här med Grace och corona och så, att det kanske är i de här världarna som vi nu kommer behöva ta till oss den nya informationen.
Just det.
Alltså det är där liksom vi verkligen så här kommer att hitta in till olika lösningar och så vidare. Då börjar jag tänka på så här, ja men om man utvecklar det vidare. Alltså tänker jag, det är ju väldigt, väldigt vanligt att man följer någon sån här, det finns ju hur många som helst såna här olika deckarserier skrivna i Sverige. Alltså det här är ju bara en, sen finns det ju, det finns ju mängder av, där man antingen följer en journalist eller man följer en åklagare eller man följer en polis eller så. Så är det bok efter bok efter bok och de har sina trassliga liv och de liksom håller på så här. Men oberoende av vilken sån serie man följer så är det ju någonting väldigt skönt i att kliva in i den världen igen. Att man så här, ja men man alltid bekant och man vill vara där. Så hur kan man liksom, för det här att hon gjorde en julspecial, det var ändå ett kliv utanför den här standarden som ett bokformat har. Så då började jag tänka, hur kan man liksom utveckla de standarderna ännu mer? Så att, eller inte utveckla standarder, utan hitta helt nya standarder ännu mer. Mm. Så att du plötsligt kan kliva in i Denise Rudbergs kvinnas värld. Och där plötsligt så här uppstår helt nya saker. Förstår vad jag menar? Mm. Att formaten liksom förändras. Så istället för att säga att ja, men det är inte bra att vi är... Det är inte bra att vi lever i en parallell verklighet där vi sitter liksom fastkedjade vid internet 24/7 eller flyr till olika Netflix-serier och så vidare. Istället för att säga att vi måste logga ut, så nej, okej, hur kan man göra format som på något sätt utvecklar oss och gör oss bättre inom ramen för det här? För det här kanske ändå är ett beteende som vi på något sätt måste omfamna och vara kvar
i. Jag tänker lite att de här karaktärerna blir lite som liksom fiktiva influencers.
Ja, men exakt.
Alltså att,
precis så.
Alltså precis som att julkalendern hade liksom, det var en känga så här, att 1920 då fanns det snö och 1900, liksom 2020 så fanns det inte snö och så gick de ut och så fick de en massa
precis
artiklar om det typ. Så, ja, men det var vår så här miljögrej typ.
Mm.
Kan ju också vara att det kostar sjukt mycket av snö, men det kunde man kanske behållit. Men skitsamma, jag tyckte det var snyggt gjort. Så man skulle behöva skriva typ en Harry Potter, fast det är Greta Potter.
Exakt så. Ja, och så tänker eller, jag på all sån här fanfiction som
blir,
finns.
Ja, blir alltså, finns miljömedveten typ.
Precis.
Så trollar bort saker.
Ja, men exakt. Och det finns ju massor av fanfiction. Och det är liksom också så här tecken på att människor ju vill vara kvar i världarna. Och vill se liksom karaktärer utvecklas och vad händer. Mm. Och vi människor kanske också behöver lajva oss in i den här nya verkligheten på något sätt.
Mm. Ja, det tror jag.
Alltså, vi brukar prata om det här nya paradigmet som jag fortfarande ser. Jag ser fortfarande den nya världen liksom bara i små, små fläckar. Och sen ser det massor med vita utrymmen fortfarande, för vi vet inte var det kommer att ta vägen. Man ser bara små fläckar av den där världen som kommer att komma. Men och då tänkte jag också att ja, men vi kanske behöver... Allt är så jävla allvarligt hela tiden. Vi kanske också behöver lajva mer. Vi behöver låtsas oss till. Vi behöver prova liksom nya sätt att prata på, vara på. Alltså utforska nya dimensioner av oss själva på något sätt. Så det kanske man också kan tillåtas göra i några sådana här alternativa verkligheter. Jag vet inte. Och sen funderar jag också på... förlåt, men det har egentligen inte alls med det här att göra. Men jag funderade på hur otroligt kackigt hela det här telefonkonferenssystemet är nu. Alltså Zoom som jag hänger på mest då. Vilken enorm potential det egentligen finns där i att... Alltså idag är det ju bara bilder av människor som typ sitter och skriker, hör ni mig? Och försöker prata. Men... vilken potential det finns att koppla ihop det med andra typer av digitala världar. Så att du plötsligt kan, liksom, ja, men du kan lära dig mer om den personen du har framför dig genom att den delar med sig av någonting mer än sin bokhylla eller liksom fula tapet bakom sig.
Alltså att du menar man skulle kunna styla sin lilla bild med lite emojis eller...
Ja, men det är en sak. Ja, men det är en sak att du kan styla din bild. Det kan du ju typ redan nu, för du kan välja bakgrund liksom och sådär. Men tänk dig...
Man kunde göra det ännu mer med så här, små ikoner eller länkar typ till ett Instagram eller...
Ja, exakt. Så ta det gånger 1000 där du dessutom då får alltså välja vad du vill säga om dig själv. För att vi är så himla vana också att sitta i såna här möten. Så att det är ganska ofta man själv sitter och försöker lyssna. Och sen så sitter man parallellt och kollar liksom andra saker. Eller läser artiklar eller vad man gör. För man är så hyper. Alltså multitaskar. Men tänk då att du istället sugs in genom att du får tillgång till information om vad den personen vill säga mer än vad du vill säga just i det här mötet. Alltså att du kanske får upp liksom så här bilder från den personens liv, eller du får upp saker som den har skrivit eller saker som den rekommenderar eller Instagramflöde. Alltså jag har ingen aning, men det måste börja hända mer i de här forumen. Och jag vet inte varför jag helt plötsligt låter som att jag är en förespråkare av att vi totalt ska kliva in i liksom den digitala världen. För själv försöker jag kämpa med att liksom minska skärmtid både för mig själv och min familj. Ja, precis. Men om man ändå ska vara där så kan man ju ändå maximera liksom nyttan av det på något sätt. Och då tänker jag att det här är några förslag på hur man skulle kunna utveckla
världarna. Du klarar det. Andra skulle man behöva 7 möten till för att höra vad som hände på
ett möte. Eller förbereda dig. Så här, nu ska jag ha ett möte med de här 4 personerna. Vilka är det? Ja, men då får jag liksom en så här för... Där den själv har liksom så här... Ja, men det här är... Ja, det här har jag jobbat med. Det här.
Mer som en, liksom en mer levande LinkedIn-profil som du får liksom... När man får här Teams eller Zoom-möteskallelsen.
Eller där
det
läggs
inte bara
på,
Anna Branten, bla bla bla. Utan då får man liksom en hel...
Det kan också läggas på ett AI-lager. Där liksom man... Där AI har känt av vad vi har beröringspunkter med varann. Så du och den här Jesper, eller vad han heter, som jag aldrig har pratat med innan.
Har 17 gemensamma vänner.
Ja, och det visar sig att ni var faktiskt på samma ni var på samma konferens i där den gången. Och då, du gillar inte det här.
Men jag vet inte, jag fick en så här, igår så Försvarsmakten har någon sån här träningsapp som det var någon som tipsade om igår. Jag skulle logga in på den. Och så var det, skulle jag så här säga vem jag var, vilket personnummer jag hade och liksom allt sånt där. Så var jag så här, men vadå, ska liksom Försvarsmakten ha koll på hur vältränad jag är nu? Alltså du vet, jag bara fixar, nej, jag vill inte längre. Jag vill inte att folk ska ha all den här informationen liksom om mig på något sätt.
Nej, men om du själv bestämmer vilken information som du vill ge, för det, där kunde du väl bestämma det. Så här kan du ju bestämma vilken vad det är du vill dela med dig av då kanske och inte. Det är inte så att de ska leta reda på vad du liksom, om du har haft en skatteskuld eller någonting. Eller
nej, men jag fattar, det finns ju någonting i det där.
Prison record.
Verkligen. Som man vill, och samtidigt så tänker jag också så här, vad gör det med alla människor som inte är så här utåtriktade och gillar att göra såna där saker så här. som jag kanske är och som är, alltså att vi, jag vet inte, men jag skulle vilja gå tillbaka till det här med, alltså ändå att, va, alltså så här, att få mer information via kanaler, lite som du är inne på ju. Men hur får man då steget ifrån att fatta, och inte bara så här, ja kolla det är mindre snö nu än vad det var för 100 år sedan. Alltså så här, hur får man någonting att det blir ett agerande? Det var ju en liten backlash min dotter har pratat om. Det finns ju Charlie DeMello, vet du vem det är?
Nej.
Det är typ en av de största TikTok-stjärnorna. Mm. Sägs att hon får 1 miljon följare per dag typ. Eller så här. TikTok hade ju ett hus där liksom TikTok-stjärnorna bodde i. Som jag inte kommer ihåg vad det huset hette nu. Det var så ganska intressant. De bara skaffade som ett Big Brother fast för TikTokare, fast på frivillig basis, någon så stor, som de bara gjorde TikTok och dansade runt i sig. Isabel, 105 år gammal. Men hon gjorde tydligen så här värsta kampanjen nu för någon vecka sedan om att så här, vi måste save the ice bears typ. Och samtidigt som hon gjorde det så hade hon flygit typ till så här, Cabo. Och liksom du vet, var där med massa så influencers som alla la upp så här, åh det är så synd om isbjörnarna, men de har liksom inte fattat att deras eget levande och det de gör påverkar, så jag vet inte riktigt vilken. Men så Della, alltså som då är 14, och flera var så här, men hur kan de vara så korkade att liksom skriva så mycket om det här, och det är ju bra att de engagerar sig, men för i helvete typ så. Så att det måste ju också komma ifrån så här. Hur tar vi steget från informationen till att faktiskt agera? Det, den tänker jag mycket på. Och jag fick faktiskt en skjuts. Nu har jag tappat det lite. Jag har gjort grejer men jag inte postat om det. Men Emma Sund och Maria Soxbo som har Plan B-podden och var med och grundade Klimatklubben. De startade ju som en hashtag nu som var 365 dagar för klimatet. Eller 52 veckor för klimatet om man inte känner att det blir. Att man varje dag när man gör någonting för klimatet eller för miljön också ska berätta om det. Sprida det vidare och faktiskt se till vad man gör i praktiken. Jag tyckte det var väldigt bra och jag fick väldigt mycket kraft ifrån det på något sätt. Att det blev någonting samlingspunkt i det. Och har tänkt på det faktiskt varje dag och gjort saker så som jag alltid har gjort, men det har varit lättare också att skriva om det. Det gillar jag, så att det finns någon kraft i det på något sätt att tillsammans faktiskt göra saker.
Men eftersom jag är i sånt webbutvecklingsmode här nu då, så har jag en annan idé på vad någon kan utveckla. Vad tror vi om, det kanske redan finns, men vad tror vi om någon sån här, någon sorts spärr? Alltså precis som man har så här telefonspärr, att man väljer hur mycket tid man ska hänga på Instagram på dagen, och så säger telefonen ifrån. Att man har någon annan spärr som man, alltså så här klimatspärr, som känner av vad det är man gör för någonting. Så att om man ska boka en resa till Cabo, så frågar den så här: är du säker på det här? Det du gör kommer nu liksom bidra till det här och det här och så vidare. Kan det hjälpa en att förändra sitt beteende?
Det är mer som du behöver en fotboja. Och det där tycker jag är så här spännande. Alltså det låter spännande. Det finns ett kreditkort har jag hört som jag inte vet namnet på som inte är sponsrade av, som mäter liksom om du har shoppat upp för din koldioxidbudget så slutar det
funka. Ja men det har jag precis, det har jag också hört om. Det måste man
det
ju skaffa.
Det är liksom lite,
det ska vi ta reda på vad lite, det heter.
Det är ju lite liknande tycker jag. Men jag tycker det är spännande nu i det så här, vad vill vi ha för samhälle i det här? För att jag, det har ju sista veckorna nu, eller ända sedan innan jul, och de nya restriktionerna, sen kom jul och folk reste och ministrar gjorde det ena och andra och så vidare. Så har det ju blivit så här, du och jag chattade lite om det här i mitten av jullovet tror jag. Och då sa du något så här, ja men vi som människor är ju inte vana att liksom vara i kris. Alltså svenskar i vårt samhälle är inte vana att vara i kris. Hur reagerar vi? Hur är vi som flock? Alltså vi som svenskar är ju ganska förskonade. Alltså vi har ett system som tar hand om oss. Vi har ju, vi kan gå i skolan. De flesta av oss får ändå sjukvård om vi behöver det och så vidare och så vidare.
Alltså vi har Netflix-serier vi kan fly till.
Jag kan fly till. Alltså så här, de flesta peppar, även om det finns en grupp också måste vi som vanligt säga. som inte är så har de flesta, alltså standarden i Sverige är väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och jämför man bara på liksom hur det är till exempel i USA med, jag menar alltså att folk måste ha 15 jobb, man har ingen sjukvård, man får knappt gå i skola, alltså så här, utbildning är lägre. Det är ju en ständig kris att bara inte veta hur man ska få ihop det. Alltså så här. Och det, vi är inte vana vid det, så vi vet liksom inte heller hur vi ska agera i kris, och det där har jag tänkt jättemycket på, och jag tycker att det är,
vi har heller ingen krigserfarenhet, alltså vi har inte ens, alltså vi hade väl motbok liksom under andra världskriget och så vidare, men vi har ju inte liksom, vi har, det sitter ju inte i vårt folksjäl hur det är att förlora hem och fly liksom och så vidare.
Ja. Nej, så jag tycker hunger, det är väldigt intressant.
Hunger, att ha hunger bara. Mm.
Så lite kopplat till den appen som du sa så här, som säger att nu får du inte boka en flygresa, så det är lite samma sak så här, nu får inte du åka till Sälen för att vi sprider covid, eller nu får inte du göra det här, eller så här, och hur agerar vi mot varandra? Och det kan vi ju dra parallellen mellan covid, men också till exempel miljöförstöringar och så vidare, klimatet så här. Alltså vad vill vi vara? Alltså vi måste ju ta större ansvar, och själv börjar jag ju bli så här, jag hade någon lång diskussion på Instagram häromdagen om någon som skrev om sustainable socks, bara så här random slänger med hållbarhetsordet igen. Och jag är så trött på det och vill bara så här, men för fan skärp er, alltså du vet så här, eller liksom någon annan influencer som går ut och säljer hamburgare men 3 kronor går till att plantera träd. Alltså du vet, det är så här, men så här, fattar ni inte bättre? Alltså förstår du vad jag menar? Jag blir liksom, och vill på ett sätt bara så här, straffa. Och samtidigt så känner jag så här, men jag vill inte vara en sån som straffar. Jag vill inte vara i ett sånt klimat när vi ska börja ta smygfotade bilder på folk som har gjort något fel. Alltså det här cancel culture-grejen igen. Så här, kolla vad den gör, och den gör det, och den, alltså så här, peka på varandra. Så vad kommer det innebära? Så att man känner sig förfördelad, eller man känner sig, jag har tagit mitt ansvar, säger några. Jag har inte åkt någonstans under julledigheten. Och så säger andra, ja men du har ju ändå varit på nyårsfest med massa folk, även om det var ute. Det är ingen skillnad mot att stå i en liftkö i Sälen. Alltså, ja. Vad tänker du om det?
Nej men, jag tänker flera saker. Dels så tänker jag någon sån här övergripande, någon sån här känsla av att vi har så här övergripande har tappat idén om människan, alltså så här, vad vi strävar emot, så här, vilket tillstånd vi vill befinna oss i. Alltså det har ju funnits under alltså bland tänkare i århundraden, så här, vad den upplysta människan, vad det är för något och vad den ska kunna bemästra och kunna och så vidare, så här. Alltså jag har ingen aning om vad det finns för så här, gemensam tanke om vilka vi vill bli här framöver på något sätt. Så det är det ena jag tänker. Det är en väldigt stor tanke. Ni kan återkomma till en annan gång. Men sen kopplat till det du säger, så tänker jag också så här att det har hänt någonting här de senaste decennierna som ekar liksom i det här med hur vi hanterar eller inte hanterar coronakrisen, som också hänger ihop med hur vi hanterar eller inte hanterar klimatet. Och det är det här att vi har tappat en respekt för överheten. Alltså det finns någon sån här bild av att alla kan, alla ska kunna bli allt och alla har rätt till allt. Alla har frihet att liksom uttrycka sin åsikt och så vidare. Och det är väl jättebra liksom. Men det är inte så länge sedan vi neg för läraren och vi lyfte på hatten för liksom någon annan, för doktorn. Och därför att, eller för, hade respekt för politiker därför att de i sina roller någonstans kunde någonting. Och det var någonting som man, ja men som man respekterade. Idag är allas rätt att få vara som de vill på något sätt viktigare än allt. Och då är kopplat till den här coronastrategin, så tror jag att staten fortfarande har någon sån tro här om då, att alla också tar ansvar. Alltså att vi är ansvarsfulla i det här liksom. Att vi fortfarande har någon respekt för överheten. För att hade vi haft respekt för överheten som de tror att vi har, då hade vi lyssnat på råden. För råden är inte tvingande, utan råden är rekommendationer. Men det är fortfarande en överhet som kommunicerar det. Och då är vårt ansvar på något sätt att lyssna på vad de säger. Och i teorin så stämmer ju det. Liksom. Att, i teorin så är coronastrategin jättebra. Ifall alla tar ansvar. Och alla tänker, den här frågan som vi ställer oss också för några avsnitt sen. Om alla gör som jag gör just nu, hur skulle det se ut då? Men problemet är ju att vi sätter oss själva som individer över tanken om det kollektiva. Och lyssnar vi bokstavligen på vad de säger, och det är det jag tror att de här ministrarna och MSB-chefen också trodde att de gjorde. De har ju inte brutit mot någonting. Alltså jag har fortfarande sett, alltså jag har sett massor av artiklar där det står att de har brutit mot sina egna regler. Men det är inga regler, det är rekommendationer. Och jag tror att de har upplevt att de har följt rekommendationerna. Stefan Löfven kollade liksom om det var folksamlingar på gallerian innan han gick dit. Och då tror jag att han tänkte att det här var tillräckligt lite folk så att jag kunde gå dit. Och hur det funkar i Sälen vet jag inte, det vet du bättre än mig. Men alltså, så länge man går igenom livet och följer rekommendationerna, det är klart att man måste till ICA eller man måste få åka någonstans och så vidare. Men om det är för många där så måste man ju backa. I teorin, återigen, så funkar ju det. Men det funkar ju inte i praktiken eftersom för många av oss anser att de sakerna som vi tycker är viktiga får gå före liksom det kollektivas bästa, så att säga. Så tänker jag.
Jag tänker att det har skett någonting. Alltså att om vi ser, alltså vad jag fortfarande har fattat, så alltså om man tittar på vad som hände i början i våras och så vidare, så har ju Sverige haft ett extremt problem med äldrevården, som är en brist som också blev som såldes och vart privat och har hanterats på ett ganska sköts på ett dåligt sätt också, med så här, hur jobbar folk, alltså hur är anställningen på äldreboenden och så vidare ju. Och att smittspridningen har skett där, och att vi igen så här, socioekonomiskt har också varit i Sverige en större smittspridning ju, som inte har varit bra och inte hanterats. Men jag tror också så att vi skött oss, alltså att de här reglerna och det funkade ganska bra i början, men att det här har ju blivit mer och mer en vardag. Alltså i början så gick man ju och tänkte på det där hela tiden, men nu när jag går på stan på Söder där jag bor, jag kan inte tänka corona varje steg jag tar, för att mitt liv har liksom pågår någonstans. Alltså man måste ju också någonstans välja så här, hur stor kraft, alltså det är ju ego, ska det här ta från mig? Eller man ska säga. Alltså så här. Men jag tänker också att det blir skillnad när vi är längre i en kris som blir mer och mer en vardag. Alltså att, och i den särskiljningen så tror jag att det är svårare och svårare att förhålla sig till en sån sak då. Alltså att man tänker på det mer i början än vad man gör nu. Och sen tänker jag att det finns ju såklart folk som inte reser någonstans men träffar folk och har middagar och har fester och så vidare. Och sen finns det folk som åker till Sälen och som inte är i närheten av andra människor. Man är på sin stuga och det är liksom de man har ordnat det i backar och så vidare, och man är ute så att man inte träffar folk. Så det ena behöver inte betyda att bara för att jag stannar hemma så är jag någon som tänker på fler människor. Alltså just om man bor i en storstad som jag gör. För det är ju lite annorlunda när du bor på landet. För då blir det ju, då träffar man ju inte folk på samma sätt.
Nej.
På Söder har det ju sett ut som det alltid har gjort på Söder under hela pandemin, skulle jag säga. Alltså så här, det är nästan ingen skillnad. Och det är svårt att undvika folk. Det är svårt att inte träffas och inte vara. Men jag tycker framförallt att det är intressant hur tonläget är och hur hur jag upplever att, väl, att det blir ett tonläge som är, fy fan, hur kan han, hur kan hon, hur gör de det här? Men igen tittar man inte riktigt på sig själv. Och det där tycker jag är svårt också med klimatet. Så här. För jag tycker att vi borde ha strängare klimatregler för företag och så vidare. Och det här har vi också pratat om innan, att jag är så här, jag är ju egentligen för frihet och inte för så mycket regler och så vidare. Men samtidigt så tänker jag att vi kan ju inte riktigt hantera den friheten.
Nej, precis. Nej, och en grej som jag inte riktigt får ihop heller, alltså kritiken från höger har ju varit att det är för saktfärdigt och man borde liksom agera fortare, och jag upplever det som att man säger att man liksom, regeringen borde ha så här tydligare regler och kanske hårdare regler också. Men jag får inte ihop det riktigt med höger ideologin eller politiken i övrigt. För att där borde man ju rimligtvis inte vara för regleringar och nedstängningar. Där är man ju ännu mer liksom för individens frihet och att liksom hålla företagandet igång och marknaden igång och liksom satsa liksom ännu hårdare och så. Så att det går ju inte att se vad som hade hänt i en parallell verklighet om vi hade haft en högerregering när det här hände. Men frågan är liksom hur mycket annorlunda saker hade varit.
Nej, men det är väl lite så klimatet är nu. Att man gärna vänder kappan efter vinden. Och nu är det massa politiker, framförallt Stockholmsregionen, som bara, ja, ni skulle varit hårdare, ni skulle ha gjort det här och det här. Fast det har varit en höger...
Högerstyrt
ja. I landstinget i Stockholm i liksom 10 år. Och det är de som har avvecklat en massa saker och så vidare. Och nu vill de inte stå sig, utan de skyller på regeringen. Alltså så det blir ju väldigt mycket att man bara...
Kritiserar för att man ska kritisera.
Men det känns inte som någon någonsin riktigt får stå till svars för det.
Nej.
Utan då får man får stå till svars för om man åker någonstans och sen... Du vet, alltså... Ja, nu cancellerar vi den här personen, men inte för de här stora besluten som har ännu större påverkan, utan det är mer de här tyck- och tryckbesluten som, ja, så att jag tycker det där är svårt. Alltså, så här.
Ja, men det här också med att vi lever i en kris, jag kan också tycka att det är så konstigt det här att, jag menar som i Skåne nu där jag bor, där är ju läget värre än det var i våras just nu, men... Rapporteringen ser inte ut som att det är så. Utan i tidningarna i våras, då var det ju typ, alltså, då kunde man inte läsa om någonting annat i princip än corona. Men sen så tröttnade, och det här är också så sjukt, men sen så tröttnade människor på att läsa om corona. Man vill inte vara i det längre. Och eftersom tidningarna numera också styrs av klick, då behöver man ju skriva om saker som människor klickar på. Och då skriver man ju liksom mindre om corona och mer om annat. Vilket också är helt skumt, för att det pågår ju, vi är mitt i liksom en peak, eller kan ju till och med bli ännu värre, fast vi har släppt taget om det på något sätt, vi ser det inte, utan vi lullar på.
Ja, men är inte det för att det är mer vardag då? Alltså så att man är
jo,
mer
krisen jag har blivit börjar ju vardag. Bli
Alltså, och det är ju jättelätt för mig att säga, som inte haft någon nära och kära som har liksom drabbats hårt av det här. Men man blir, alltså som jag också märker på alla 70-plussare som jag känner och har i min närhet, som är lite så här, men nu räcker, jag kan inte vara ensam längre. Då får väl det vara en del av livet. Alltså så här att det, och då är det såklart att man inte vill att det som hela tiden får mig att ändå tänka mig för vad jag gör... Till en viss del är ju sjukvården. Alltså att den inte ska bli överbelastad. Men jag tror att alla för sin egen skull, för det också är svårt att tänka sig att man själv ska hamna där ju. Så är det väl det man i så fall tänker på. Mer än att vi lever med det här viruset.
Ja.
För att det känns också som att det är så random. Alltså så här, en... mannen får det, men inte frun, och så här, det går runt och alltså så här, det är liksom, man blir lite fatalistisk i att så här, vad kan vi göra liksom?
Ja, precis, och sen samtidigt så vet vi ju att det här bara är den första av en rad kriser som vi kommer att stå inför här framöver. Så att Och det är ju också liksom ett märkligt tillstånd. Det är ju någon sorts undantagstillstånd där vi liksom inte vet hur vi kommer ut på andra sidan. Och om det ens finns en andra sida. Utan att det kanske är så att resten av ens liv kommer att präglas av att förhålla sig till olika liksom hemska saker som händer. Och där önskar man ju också någon sorts liksom större diskussion om i vad för tillstånd ska man kunna leva då? Alltså hur klär vi det här undantagstillståndet på något sätt? Eller vad är det för ny... Om vi nu ska lyckas... Ja, det är många dimensioner av det här. Men säg att vi ändå liksom på ett positivt sätt ska försöka vrida tillbaka koldioxidutsläppen och klara Agenda 2030-mål och så vidare. Vad är det för verklighet vi behöver befinna oss i då? Alltså vad är det vi behöver göra? Hur behöver vi sträva? Hur behöver vi leva? Alltså vem är det som leder det? Och var finns den diskussionen? Mm. Jag blev återigen påminn om det när jag såg den här Greta-dokumentären. Som finns på SVT också. Så här, att hon är ju så kristallklar. Alltså hon är ju ingen ideologisk person. Utan hon bara kommunicerar det som forskarna säger. Och tar bort allt lullull. Hon tar egentligen bort allt ideologiskt. Liksom. Hon bara säger som det är. Och det går ju inte att säga emot henne på någonting. Och det är så sjukt när man ser liksom alla ledare som träffar henne. Och hur hon också sen säger efteråt. Så här, de vill bara ta selfies med mig. Mm. De vill bara ta selfies. Och de gör ingen skillnad. Alltså de fattar inga beslut som på något sätt leder någonting i någon sorts ny riktning. Och då undrar jag igen så här. Vem är vuxen i rummet här? Alltså vem och vilka är det som faktiskt på ett kreativt, innovativt, modigt, moget sätt ska visa vägen? Och göra det på ett sätt som heller inte alienerar människor med olika typer av ideologisk liksom härkomst. Alltså för vi måste
olika
ju på något sätt
vara.
Ja, vi måste ju alla lyfta oss någonstans och så här komma ur det vi är fast i för att hitta till någonting nytt. Och där funderar jag också på så här mycket så här så. Men jag har ju varit extremt intresserad av mode som en sån liten grej. Förr i tiden har kläder liksom för mig varit en sån här viktigt sätt att manifestera mig själv på. Och så har ju kapitalismen liksom sett ut överhuvudtaget. Så här. Vi klär oss med olika varumärken. Vi bygger en bild av vilka vi är genom vilka möbler vi har, hur vi reser, vilka människor vi omger oss med, vilka kläder vi har på oss, vilket doftljus vi har på toaletten och så vidare. Och i och med det så kan vi snabbt också identifiera vilka som är som oss och så kan man orientera sig i såna här cirklar liksom. Men om vi nu går emot en verklighet där vi kan inte konsumera på det sättet. Vi kommer också, om vi så här kommer sitta fast bakom våra Zoom-skärmar så är det bara typ så kommer det säljas några kläder så är det typ toppar med olika sorts kragar som man kan alltså, det finns inte något utrymme att liksom visa så mycket av sig själv längre på samma sätt, man har inte behov av så här stora garderober eller man har inte bara behov av, ingen kommer hem till en heller så man behöver inte flasha med någon ny lampa eller vad det kan vara för någonting så att, så här, men då undrar jag så här, vi är samtidigt så trendfokuserade så att vi blir inspirerade av och vill vara som människor eller se ut som människor som är attraktiva eller som du vet vi följer varann, vi så här flockdjur på det sättet ju. Så och om man ska försöka kliva ur den här kapitalistiska paradigmet så här, hur ser den trenden ut och vem är det som man vill vara som på det nya sättet som inte då innefattar hur man manifesterar sig i det yttre vem och hur vill man följa som ska leda oss liksom in i någonting nytt? Vad är det ens liksom?
Mm. Vi behöver nya role models.
Vi liksom behöver nya. Absolut det.
Mm.
Men jag ser inte någon sådana. Ser du någon sådana?
Nej, men spontant så säger jag naprapat Jonas.
Mm-hmm.
Som är tillika min naprapat.
Mm.
Nej, men han heter naprapat Jonas på Instagram och har väl typ sen nu kanske 200 000 följare eller någonting.
Mm-hmm.
Och han, jag tror vi har pratat om han innan, för jag tycker att han är den liksom nya, både nya mannen på något sätt, men också någon att verkligen följa. Han är ju då superstark, vig, alltså kör så här movement culture, som är, det är ju vissa gamla, jag vet inte om det är så här, det är som en blandning mellan så här MMA, gymnastik och yoga kanske. Alltså så här, det är att kroppen på något sätt är gjord för att hänga och krypa och gå och slänga. Så du ska, du är stark som en oxe, men du är också smidig som en liten liksom leopard.
Mm.
Typ så här. Och sen har han, han är naprapat då, men han har ju tränat en massa. Sen har han varit på massa olika sådana här, han var väl en av de inte första som började liksom snacka om vinterbada för några år sedan, som ju i år har fått någon explosionsartad
alla
grej.
Alla vinterbada.
Vilket ju också är spännande. Men han gick ju också kurser med Wim Hof, som är ju han, The Iceman, som gick upp på typ Mount Everest yta utan syre och barfota. Så här, holländare som kan ändra sin kroppstemperatur.
Mm.
Och sen har han också gått så här överlevnadskurser, så han går med någon så här tysk och ja, men då är de i skogen i Tyskland och lär sig så här, ja, vi jagar och sen tar vi reda på allt på ett djur, inte bara liksom filén, utan vet, man äter ögonen typ så här, för att överleva. Han har gjort en massa sådana, så här, blivit släppt i djungeln någonstans i 2 veckor, ja, du vet så. Så han är lite någon slags renässans naturmänniska på det sättet, och har också så här, han ska sova ute en gång varje månad och så. Men är liksom klok och bra. Men det han har gjort tycker jag är spännande på Instagram är så att han delar med sig av sin kunskap gratis. Och har så här challenge, typ sitta eller hänga eller så här rulla med höften eller vad det nu kan vara. Han är på Nyhetsmorgon också.
Mm.
Och det som jag tycker är så intressant är just så att han är så här, jag kan den här kunskapen, jag delar med mig av den här kunskapen så flera kan få ett bättre liv. Och det är flera som så här, man får se så här, gud, jag har haft ont i min ländrygg i 3 år och så gjorde jag de här övningarna i 2 dagar och nu känns det bättre. Liksom, så, här.
Mm.
Så han känns inte köpt och han känns som han är så här, nära naturen. Alltså så här, han tar hand om sin kropp. Sen tänker jag så här, ibland när jag jobbar mycket så tänker jag på honom och säger så här, alltså, men det är ju hans jobb också att ta hand om sin kropp. Förstår du? Alltså, så här, alltså i en vanlig dödlig som behöver sitta några timmar framför datorn på ett annat sätt. Kanske, alltså, det är, excuses, I know. Men du förstår vad jag menar. Liksom, så här, att det är ju hans fokus och hans reason of being, och det funkar ju inte för alla att lägga all den tiden, men man kan ju bli mycket bättre. Alltså så här, igen, vi lägger flera timmar på sociala medier som vi faktiskt kan gå ut och röra oss på. Så.
Mm.
Men det tänker jag är en sån bra förebild egentligen, som just också hur man utnyttjar sociala medier, gör det till ett kollektiv där fler får ta del av sin expertis. Och var man någonstans är närmare naturen och är närmare sig eget sinne och sin egen kropp någonstans.
Mm. Mm.
Och genom där då också vill ta vara på naturen och kroppen och liksom känna att man mår bättre.
Mm.
Men jag vet inte vilka kändisar och vilka Harry Potter och så.
Nej, men jag tror du är inne på någonting där. För det är ju också någonting som man pratar mycket om i liksom om så här framtidens företagande eller framtidens sociala strukturer eller hur vi behöver orientera oss i förhållande till varandra och så. Det är ju det här att man ska verkligen dela med sig av sin kunskap på olika sätt. Vi är så vana att tänka att det ska finnas en prislapp på det man delar med sig av. Att vi är lite hemliga och ja, men det är sånt som man förärar sitt jobb, liksom, att man delar med sig av grejer. Men det är också så på arbetsplatser att det sitter ju liksom förmågor som man inte använder. Alltså att man gör vissa saker på jobbet som man får betalt för, men man kommer inte riktigt till sin rätt. Därför att man har egentligen en stark drivkraft och en kunskap kanske kring något annat område eller ett angränsande område eller så. Så det är väl en jättebra tanke att försöka hitta kanaler för det man verkligen kan och det man verkligen vill. Och försöka hitta så här, gänga ihop sig med andra kopplat till det.
Mm.
Men du, vi kanske ska runda av lite där idag. Mm. Det var ju många intressanta spår tycker jag.
Verkligen.
Överhuvudtaget så tänker jag att, eller det var så här att det här är faktiskt första året som jag inte har haft några nyårslöften sen jag blev en tänkande människa. Mm. Jag har hållit på med det varenda år. Och sen så typ den 2 januari så bara kom jag på att jag hade inte en tanke på det. Och då väljer jag att se det som något positivt. Det är någonting, det kanske kan komma någonting nytt ur det. Men det enda jag tänker kopplat till 2021, som också jag tänker att vi ska tänka lite på, det är det här att lyfta, alltså försöka lyfta det som är positivt och den utveckling som faktiskt sker. För att det är så himla lätt att fastna i liksom att oja sig och wowa sig för att det händer så mycket sjuka saker i världen. Men att precis som att det är så att vi behöver höja oss liksom, så behöver kanske du och jag också höja oss genom att så här, försöka höja blicken lite och lyfta fram liksom positiva exempel på olika sätt.
Det är bra.
Så om det finns fler, om ni har någon som naprapat Jonas där ute som är en förebild, så hör av er med den, så vill vi kolla in dem också.
Verkligen.
Har vi någonting mer vi vill säga i detta årets första avsnitt?
Jag tyckte det var bra. Bra avrundning av dig.
Okej, tack.
Lovar gott inför året tycker jag.
Bra.
Jag känner mig ändå ganska pepp.
Ja, men jag är också pepp.
Känns som att mycket kan hända på ett bra sätt. På något sätt. Att det är ju, alltså en omställning är ju omvälvande. Men då, det är ändå en omställning på något sätt. Alltså så här, men man måste sätta fötterna rätt på något sätt.
Ja, precis. Det var ju väldigt snabbt det började komma så här liksom roliga memes efter allt som hände i kongressen i USA. Den jag gillade bäst var någon, jag kommer inte ens ihåg vad bilden var, men det var typ 2020 som sa till 2021 att jag var det värsta året som någonsin har funnits. Och då säger 2021, håll min öl. Det tyckte jag var bra. För det är ju lite så att det kommer förmodligen hända en massa hemskheter också. Men parallellt så måste det också hända en massa bra saker.
Mm. Har du förresten sett Death to 2020 på Netflix, som är Black Mirror-skaparen?
Nej.
Som en sån här komedi med en sammanfattning av året.
Ja, är den bra?
Ja, jag började titta. Ja, men det var ändå lite kul och lite så här, wow, vad mycket det hände. Alltså så här, som man nästan har glömt bort för att det var så mycket som hände. Jag har bara sett en tredjedel eller något sånt där för sen.
Den ska jag kolla.
Det bara råkade bli det, men det var lite spännande. Mm. Och så tyckte jag det var, som en sista grej bara, det var roligt för en meme som typ jag, eller typ en tweet som jag såg, så var det typ så här, ja... Trump har förlorat presidentskapet, han har förlorat kongressen, han har förlorat senaten. Så var det typ så här: the bastard actually did it. He made America great again. Så kan man ju också se det. Jag tyckte det var ganska roligt. Alltså så här, så man kan också vända på det liksom så här, ja. True. Ja.
Men
all right.
Då nästa vecka så kommer vi behöva prata om det faktum att han ju inte är borta.
Nej, så är det.
Det tar vi nästa vecka.
Ja, det gör vi. Okej,
ha det bra,
hej så länge. Hej. Ta hand om dig. Samma. Ta hand om er ute. Hej. Jag promenerar runt i mitt eget hem och upptäckte på mig själv att jag tittar på potten fast det får bara jag ensam med mig själv. Tror jag nog att det skulle vara lite mer liv i den staden. Tillbaka i taket. Du måste nog flytta tillbaka till Skåne. Låta fötterna svaja från bryggan och spilla lite blues. Alltid undra om det jag gjort, det jag gör, är det rätta? Vänta nu lite, håll där. Det är klart jag är äkta. Handlar mer om att lära sig känna sig själv. Då kan det vara bra att mobilera. Jag är konstnär, det här är min värld, så låt mig måla. La la, la 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 la.
äta rötterna grus så jag får känna löv igen. Och spilla lite grun. Slippa undra om det jag gjort, det jag gör. Hej det rätta. Vänta nu lite, hold on. Det är klart jag är äkta. Handlar mer om att lära sig känna sig själva. Då kan det vara bra att mobilera. Jag är människa, döm mig. Det här är vår värld, kom vi leva. Yeah.